och välkommen till Inspektionspodden, en podcast från Skolinspektionen. Med den här podden vill vi ta upp intressanta ämnen och områden som vi har granskat och som fått stor uppmärksamhet. Jag som leder det här samtalet heter Agnes Gidlund och är pressansvarig på Skolinspektionen. Och idag har vi med oss Helene Engmo som är generaldirektör för Skolinspektionen. Hej Helene!
Hej hej!
Och vi har också med oss Gunnar Persson som är chef för ekonomisk granskning också på Skolinspektionen. Hej Gunnar!
Hej Agnes!
I det här avsnittet så ska vi prata om ekonomin i friskolesektorn och skolmarknaden. Och vi kommer då prata lite om vad vi gör i våra granskningar gällande det här. Vi vill också poängtera att vi inte tar ställning i debatten som pågår just nu om skolmarknaden och friskolesektorn. Men Helene, jag vill fråga dig, varför är det här ett viktigt ämne att prata om?
Det är ett viktigt ämne. Det diskuteras ju mycket, friskolesektorn och ekonomi och skolmarknaden som vi var inne på. Och vi tycker att vi får ett antal frågor till Skolinspektionen som är vanliga och som vi tänkte att vi ska försöka svara på här i den här podden. Och det är dessutom så att vi har fått allt fler verktyg att också granska friskolor. Och det här tänkte vi också nämna några ord om och beskriva vad det är vi gör och inte gör.
Men det finns ju faktiskt fristående skolor i andra länder också. Sverige är ju lite unikt om man nu får säga så. På vilket sätt?
Man kan säga att Sveriges friskolesystem bygger på att vi har många olika aktörer. Vi har ju också aktiebolag utöver till exempel stiftelser och organisationer. I andra länder är det mycket mer ovanligt med aktiebolag utifrån vad vi kan överblicka i våra internationella samarbeten i alla fall. Och om man tar Holland till exempel, som har väldigt mycket friskolor, så är det mer ideella organisationer och samfund och så vidare som driver dem. Den andra saken, det är ju också att aktiebolagen får gå med vinst i Sverige. Och det är inte heller sånt som vi ser i andra länder. En tredje sak att säga, det är att man kan inte betala för privat utbildning i vårt land. Vi har avgiftsfrihet och därmed så har inte vi några riktigt privata skolor. Det finns det å andra sidan i andra länder om man tar England till exempel. En annan sak som man kan säga är att friskolor i Sverige måste hålla sig väldigt mycket mer inom läroplanens gränser. Man kan på sätt och vis säga att friskolor i andra länder, de är mer fria. Det vill säga att de skolorna har tillåtits att till exempel om de är konfessionella ha en bekännande del i undervisningen. Det har också tillåtits för de skolorna att ha en alternativ läroplan. Men i Sverige så har vi mycket mer strikta regler på att friskolor de ska ge samma innehåll som kommunala skolor och utifrån samma läroplan. Så vi har en väldigt stark tanke i Sverige att alla elever ska få samma skola och samma innehåll i sin undervisning. En annan tanke som är väldigt tydlig i Sverige, som inte finns i andra länder, det är ju att vem som helst också kan ansöka om att få starta friskola. Det måste självklart till en prövning, men i flera andra länder är det mer regler kring vem som bör och kan söka. Ofta är det mer förbehållet att man till exempel då står för en kyrklig organisation eller att det är en organisation som har en alternativ pedagogik. Eller det att man är en aktör som driver yrkesutbildning till exempel. Ja, så det här är några skillnader mot andra länder.
Mm. Men vad skulle du säga att det betyder för den granskning som vi gör då?
Ja, det betyder ju att vi har mycket mer fokus i vårt land på det man brukar kalla accountability i internationella sammanhang. Det vill säga att vi får ett mycket större behov av en tuffare granskning i Sverige. Vi måste titta mer på de som står bakom en skola och deras ekonomi. Vi måste granska mycket mer ägarnas lämplighet och insikt. Vi betygsätter inte skolor som man gör på samma sätt i andra länder, utan istället så granskar vi om man lever upp till lagens krav. Och man måste också då klara ägarprövningen som det heter. Och vidare så tillåter inte vi till exempel särskilda ideologier eller bekännande inslag i undervisningen, utan lektioner ska helt och hållet vila på vetenskaplig grund. Och då får vi mer omfattande och ingående granskning i Sverige kring att alla skolor då måste jobba enhetligt och med samma innehåll utifrån läroplanen.
Just det.
Men om man skulle då titta lite på så här, vilka förändringar man kan se på friskolemarknaden, hur skulle du beskriva det då, Gunnar?
Över tid så kan vi ju se att, och det har vi sett under några år här nu, att de stora aktörerna växer sig starkare. Och man skulle kunna säga att marknaden är inne i en konsolideringsfas, det vill säga friskoledelen av marknaden så att säga växer inte lika fort. Men däremot inom det segmentet så växer de stora. Och det gör de ofta genom uppköp, men även genom att starta egna nya skolor.
Mm. Har du något du vill tillägga där, Helene?
Ja, det är väldigt intressant med historiken, och om man startar då på 90-talet när friskolereformen kom, så handlar det ju om att föräldrar skulle få större valmöjligheter och att man skulle rösta med fötterna, om man säger så. Det vill säga, var man missnöjd då, så skulle föräldrarna kunna välja en annan skola. Det fanns ju också idéer om att det skulle växa fram en mångfald skolor och många alternativ, och att det i sig var ett värde. En annan sak var ju det här med effektivitet, att genom att prata om eller visa på företagsinspirerade lösningar till exempel, kanske man också skulle kunna bedriva skolan mer effektivt än tidigare. Men om man tittar på den här idén om att det skulle växa fram alternativ, så kan man ju säga att sen kom ju lagstiftningen att betona någonting annat än alternativ pedagogik egentligen. För att återigen, tanken om att alla elever i Sverige ska få samma utbildning, den är väldigt stark. Och man sätter elevens rätt att få ett gemensamt innehåll före innovationer och före experiment. Så att det betyder ju att vi har ju fått en reglering som visar att alla friskolor måste följa samma skollag. Och den andra saken som har hänt är ju det här att det blev inte särskilt mycket små aktörer som växte fram, utan snarare har vi ju fått flera stora bolag och till och med stora koncerner som nu också dominerar skolmarknaden.
Kan man se några risker med det?
Då tycker jag att man får gå och titta på lite på den bakomliggande drivkraften. Och det är klart att i olika typer av verksamhet kan man se olika risker. Om vi till exempel ser en huvudman som har en stark ideologisk övertygelse, så klart att det finns en risk att den övertygelsen tar för stor plats gentemot det som gäller i svensk skola, det som står i skollag och skolförfattningar. Eller om man har en stark pedagogisk övertygelse, så kan den ju kollidera med styrdokument. Och så behöver ju inte göra det, men den kan göra det. Det finns en risk för det. Och det är klart, om vi nu tittar på de stora aktörerna som drivs affärsmässigt, så klart att det finns en risk då att det affärsmässiga tar för stort utrymme gentemot skollag. Ja, så att absolut, det finns en risk. Och den utveckling som vi ser nu, det är ju att de affärsdrivande företagen tar allt större andelar.
Men vilken insyn har vi då i fristående skolors ekonomi? Vad är det vi kan se?
Ja, vi har ju ett uppdrag att granska fristående skolors ekonomi, eller snarare huvudmannens ekonomi, alltså aktiebolaget, föreningen, stiftelsen som driver skolan. Och det gör vi ju på olika sätt. Vi har ju en stående kreditbevakning på samtliga aktörer, så att vi kan fånga upp signaler tidigt. Vi går alltid igenom årsredovisningar och kan starta tillsyner när vi tycker att det finns risk för att ekonomin inte lever upp till de krav som finns. Och de kraven är ju till för att det ska finnas en stabilitet i botten, att det ska finnas förutsättningar för att bedriva en fullgod verksamhet. Så att det är ju ett elevfokus även faktiskt när vi tittar på räkenskaperna. Men vi har olika sätt och vi kan ju gå olika djupt beroende på hur det ser ut, helt enkelt.
Helene, har vi de verktyg som vi behöver för att göra bra granskning gällande ekonomin?
Jag skulle vilja säga att vi har många verktyg som vi kan agera med. Viten, förelägganden och stängningar då som ett sista steg. Men jag skulle nog vilja säga att våra utmaningar ligger ju också mycket i att vi ska kunna bevisa i vissa situationer att det finns ett missförhållande, och det är inte alltid lätt. Det kan handla om till exempel att en skola inte ger oss korrekta uppgifter. Det kan vara så att vi blir vilseledda. Det kan också vara så att man kanske inte riktigt når fram i elevintervjuerna, att man får de uppgifter också som man behöver från eleverna. Så det här att kunna bevisa saker och ting, det är alltid en utmaning för oss, även om jag tycker att vi klarar det också i väldigt, väldigt många fall. Men då finns det en fråga som dyker upp i ägar- och ledningsprövningen vissa gånger, och det är det här att man kan fråga oss, ja, men behöver ni verkligen andra myndigheter? Måste ni samarbeta med Säpo? Kan ni inte klara det här själva, eller behöver ni gå till Bolagsverket och så vidare? Och då skulle jag vilja vända på frågan och säga att det här tycker jag är alldeles självklart att det ska vara så. Det här gäller ju även Inspektionen för vård och omsorg och Finansinspektionen, att vi samarbetar, vi myndigheter samarbetar för att få fram bästa möjliga så att säga bild av en ägare här. Och vi behöver ju självklart uppgifter från Skatteverket. Vi behöver självklart uppgifter från Ekobrottsmyndigheten. Det är ju de som har specialistkompetens. Vi kan inte bygga upp ett eget litet skatteverk hos oss, eller kanske någon egen så att säga kunskap om det finns antagonistiska krafter till exempel. Och vi behöver ju också när det gäller utländskt ägande kontakter även med utländska myndigheter. Så det tycker jag är självklart, det här att vi samarbetar. Och jag vill också tala om att många tror jag också glömmer bort ibland att vi är verkligen juridiskt inriktade, det vill säga tillsynen i Sverige bygger ju på lag. Alltså många tror kanske annars att vi kan hugga till lite och att vi kanske skönsmässigt bara kan tycka till att ja, men det är väl helt orimligt att det ser ut så här hos en skola. Men det går ju inte, eftersom det lätt också kan bli domstolsprocesser. Så vi måste bygga på rättssäker grund helt enkelt.
Ja, men du pratar ju lite om det här med utländskt ägande. Innebär det några särskilda utmaningar?
Ja, det innebär ju att vi i vissa lägen måste få uppgifter då från myndigheter i andra länder. Och det är ju sånt som kan ta tid. Det kan också vara svårt för oss att veta också vilken myndighet vi ska vända oss till. Men även här kan vi ju också samarbeta med andra aktörer i Sverige. Det vill säga, som sagt, polisen, Säpo, Skatteverk, Bolagsverk, Försäkringskassa kanske. Och då kan ju vi få en sammantagen bild även då om det är någon som har koppling till utländskt ägande. Och framförallt om det då skulle vara så som den här rapporten från Försvarets forskningsinstitut visade, att utländskt ägande kan också vara förknippat med att det kan finnas antagonistiska krafter mot Sverige. Och här är det också väldigt viktigt att vi också får till exempel polisens bild av hur det skulle kunna se ut då, om det finns problem.
Jag tänker så här, Skolinspektionen jobbar ju för att alla elever och barn ska få en bra utbildning i en trygg miljö. Varför är det så himla viktigt att ha en stabil ekonomi? Liksom på vilket sätt hjälper det eleverna?
Ja, och det är ju egentligen, det har ju precis samma syfte som allt annat vi gör. Det är ju för att eleverna ska få en bra utbildning. Så att det är ju det som är det övergripande syftet med den bestämmelsen. Och jag skulle säga att syftet är också proaktivt. Det vill säga, Skolinspektionen ska kunna agera innan en instabil ekonomi har drabbat eleven. Det är också därför vi gärna skulle vilja ha ett förtydligande på det här området. Därför att ska man nå det här proaktiva syftet, då behöver man en buffert. Och vi ser också att förlustår är vanliga. Så att det talar ju också för nyttan av en buffert.
Mm. Det ska vara bra skolgång hela tiden. Det ska inte gå upp och ner.
Mm. Exakt. Det är ju som med allt företagande. Vissa år går bättre ekonomiskt än andra år. Och det är fullt naturligt och inget konstigt. Men så länge, bara så länge man kan bibehålla en god kvalitet över några förlustår. Så att syftet är precis detsamma. Mm. En god utbildning för eleverna.
Men är det någonting som vi behöver tänka mer på när det gäller vår granskning?
Ja, alltså vi måste ju också tänka på när det gäller granskning av friskolor att de företag som står bakom, de är ju också många gånger blandföretag, om man får säga så. Det är inte bara så att de driver skola. De kan även driva annan verksamhet. Det kan vara äldreomsorg, det kan vara förskola också, det kan vara HVB-hem, det kan till och med vara livsmedelsbranschen de är inne i. Det kan vara alla möjliga saker. Och det här gör ju då att skolpengen kan man ju då inte helt så att säga spåra till skola, utan skolpengen går ju in i hela företaget. Och det här är ju en skillnad då också gentemot andra länder som vi pratade om. Och det gör ju att vi behöver ha ett extra stort fokus just på kvalitet. Det vill säga att man verkligen måste nå då lagens krav. Så att vi inte ser liksom att man försöker tumma på olika sätt eller komma undan då lagens krav. Så vi måste ha ett väldigt starkt fokus på att undersöka pedagogisk kvalitet, elevhälsans kvalitet, studie- och yrkesvägledningen, tryggheten, allt det här då som har att göra med hur elever har det kopplat till också personaltäthet och rätt pedagogik. Så att det är kanske en extra svårighet för oss också i med det här att det finns blandverksamheter.
Mm. Men skulle man då kunna säga att bara liksom, utbildningen funkar, man gör allting för eleverna, så får man göra vad man vill för skolpengen? Skulle man kunna tolka det så?
Om utbildningen fungerar så är det idag lagstiftat så att klarar man lagens krav, ja, då har inte så att säga de beslutsfattarna sagt att det spelar någon roll var skolpengen finns. Det kan ju också vara så att om ett företag är ett blandföretag och till exempel driver då livsmedelsbutik eller driver HVB-hem, så kan ju också finansieringen komma därifrån. Och det här är helt upp till företaget. Det viktigaste för dem det är att de måste klara våra krav.
Mm, just det. Men vad är det då man gör vinst på när man driver skola, kan man ju undra?
Ja, det ser ju såklart olika ut. Men jag skulle väl säga att det säkraste sättet det är att ha fulla klasser. Därför att om man har en klass på 22 elever eller en klass på 28 elever, så är ju kostnaden nästan samma faktiskt. Så det är klart, de sista eleverna i varje klass är ju betydelsefulla för det ekonomiska resultatet, så är det ju. Sen har man olika förutsättningar och man kan såklart lägga upp verksamheten på olika sätt. Men om vi tittar rent sådär typiskt på hur kostnaderna fördelar sig, så är personalkostnaden den absolut största kostnaden. Och den näst största är lokaler. Så det är klart, kan man göra någonting på de två stora posterna, så ger det ju snabbt effekt.
Mm. Är kostnaderna detsamma för fristående och kommunala skolor?
Nej, alltså det är ju det bidragsbelopp som den enskilda huvudmannen får från elevens hemkommun. Det beloppet baseras på kommunens kostnader. Sen hur huvudmannen, den enskilda huvudmannen, som driver den fristående skolan, väljer att fördela sina kostnader, det är ju upp till den huvudmannen. Mm. Så att om till exempel kommunen har förhållandevis hög lokalkostnad och lägre kostnader på andra ställen, så kan ju den enskilda huvudmannen göra tvärtom om du vill. Därför att man styr ju över verksamheten själv.
Men skolpengen kan då vara olika beroende på vilken kommun man har sin skola i, helt enkelt?
Ja, just det, eller snarare varifrån eleven kommer. Vilken kommun eleven kommer från.
Just det. Mm. Om man nu tittar på det här med konkurs, har ju hänt faktiskt. Men är det vanligt att fristående skolor går i konkurs eller läggs ner, Helene? Kan du säga något om det?
Nej, det är inte särskilt vanligt med konkurser. Utan som sagt, det är ju mer vi då som har ingripit och stängt vissa skolor. Men vi kan inte se att konkurser är särskilt vanligt.
Men jag tänker, det har hänt. Vad händer med eleverna om en skola går i konkurs?
Ja, det som händer det är ju att elevens hemkommun har ju ett ansvar att ordna skolplats för eleven. Och det är klart att det är en stor sak för en elev att ryckas upp från sin skola. Det får ju många konsekvenser, och både på grundskolenivå och gymnasienivå såklart. Men särskilt på gymnasienivå ur den aspekten att det är ju inte säkert att det finns plats på den utbildning som eleven gick på. Men det är klart att det är alltid komplicerat och jobbigt för eleverna såklart.
Mm. Men du pratade ju lite om det här med att det finns ju faktiskt fristående företag som har en instabil ekonomi. Skulle man kunna säga att borde de få mer pengar från kommunerna? Är det snålt tilltaget med skolpeng?
Nej, det tycker jag inte, utan ersättningen den baseras ju på samma grunder som den baseras på i kommunen. Så att, det skulle jag inte säga.
Nej. De ska se till att ha en buffert helt enkelt själva.
Ja, och det vi ser idag så är det många enskilda huvudmän som har en väldigt instabil ekonomisk situation. De har i princip ingen buffert.
Och vad beror det på?
Det kan bero på många, många olika saker, såklart. Men om vi säger ett exempel kan vara att man bedriver en ganska liten verksamhet och det bär sig precis. Och sen så får man en oförutsedd kostnad som är ganska stor. Eller att man tappar elever och det där kan gå ganska fort. Och man förbrukar egna kapitalet, får också problem med likviditeten. Och man tvingas till kraftiga neddragningar. Ja, det är ett exempel på hur det kan se ut.
Vi vet ju, Helene, vi skrev ju också i våran årsrapport just det här med att en fristående skola som vi har kritiserat också kan få statligt stöd från annat håll. Vad betyder det för våran granskning och våran tillsyn?
Ja, det är ju de lägena där vi ser allvarliga brister och det kanske är flera viten som har lagts från vår sida och vi är på väg helt enkelt då att stänga en skola i nästa skede. Om då denna skola samtidigt får stöd från staten, då kan det ju bli motstridiga signaler. Därför å ena sidan säger staten att vi kräver ansvar av er. Det är ni som måste stå för det ansvaret, ni huvudmän. Ni ska stå på egna ben. Vi vill se att ni klarar ert ansvar. Och så samtidigt kommer en annan del av staten och säger, här får ni hjälp. Och det här har vi också lyft till regeringen, att det här behöver samordnas. Och det gäller framförallt de situationer där det finns allvarliga brister hos en skola och hos en huvudman. För det kan ju bli så då att man i Sverige alltså kan ta ut vinst. Vi vet dessutom inte helt, som sagt, om skolpengen i ett blandbolag enbart går till skola. Och dessutom kan man få stöd. Och den här kombinationen av omfattande brister, kunna ta ut vinst, möjligheten att ta emot stöd och att skolpengen kan användas i andra delar av bolaget. Det gör det sammantaget svårt för Skolinspektionen att bedöma om huvudmannen verkligen då med egen förmåga driver kvalitet för eleverna. Sen finns det också risk för en planering från skolföretag som då inte är särskilt förtroendefull. Det kan handla om risker att man inte rättar till brister snabbt och inte heller på ett långsiktigt och stabilt sätt för eleverna. Har skolor omfattande brister så kan ju de bli utvalda för stödinsatser, vilket gör att företaget då kan ha mindre incitament till exempel att förbättra kvaliteten snabbt. Och brister kan också uppstå igen efter en tid på samma skola och brister kan flyttas till en annan skola inom samma företag. Det vill säga, aktören satsar inte helhjärtat på en samlad och stabil kvalitet på skolorna och för eleverna. Och detta för man vet att lagstiftningen gör att företaget har tid på sig. Och allt det här blir en svår kombination för Skolinspektionen och det är därför som vi har lyft frågan till regeringen.
Mm. Är det någonting du vill lägga till här i podden om ekonomi?
Ja, för det första så, vi är ju granskningsmyndighet så nu har ju vi också pratat en hel del om det som kan vara problematiskt för det är ju där vi ska agera och göra skillnad. Men jag vill också säga att det är väldigt många aktörer, de allra flesta som också har en bra lämplighet, vad vi kan bedöma, insikt, de är goda utförare, de lämnar gott underlag till oss och vi kan se en god kvalitet. Men som sagt, vi pratar ju om då där det inte fungerar. Och jag ska också säga att i de här fallen när Skolinspektionen behöver gå in så är det också så att vi har verkligen prioriterat att bygga ut och förbättra våra metoder. Så vi har också jobbat väldigt mycket med att göra bra utredningar, att ställa frågor på flera sätt, att hitta en metodik om det skulle vara så att någon försöker föra oss bakom ljuset eller vilseleda oss. Så det är också väldigt viktigt att framhålla. Den tredje saken jag vill säga också, det är att man får inte glömma glömma att nu har vi pratat mycket om ekonomi och regelverk och hur vi då kan ingripa. Men allt det här, vad är det till för i botten? Jo, i botten så är det ju till för eleverna. Att eleverna ska möta den här riktigt goda skolan och att man aldrig ska behöva tvivla på att den som står bakom en skola inte skulle göra lagliga saker eller att den personen skulle kunna till exempel ha brottsbana bakom sig eller att den aktören inte skulle vara trovärdig eller att ägaren till exempel inte kan sin sak, kan helt enkelt inte driva skola för att man inte har rätt kunskaper. Så att det är ett skydd för eleverna som allt det här handlar om. Så i vårt fokus, det är inte bara siffror och paragrafer utan det är verkligen barn, elever och vuxna.
Det var skönt att höra tycker jag. Då är det dags att runda av det här avsnittet. Du som vill veta mer om Skolinspektionens granskningar, du kan gå in på skolinspektionen.se och läsa mer. Idag så har du hört Gunnar Persson, chef för ekonomisk granskning och Skolinspektionens generaldirektör Helene Engmo. Och jag heter Agnes Gidlund. Tack för att du lyssnade.